Podplay.
Okej, Pontus, var kan han vara någonstans? Ja, om jag skickar ett mail så kanske han svarar. Okej, direkt svar ska jag ber datan läsa upp det. Hi lad, I'm currently on holiday, we'll be back in office for August 29th. I'll check my inbox on occasion, lad. For urgent matters, you can reach me by text. Regards, Pontus Venimo, lad. Head of Editorial Analytics, Expressen. Hej och välkomna till Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush med mig, Pet Landén, och absolut inte någon jävla annan. Så här är det. När jag skickade ut en liten förfrågan i helgen och så här, vem kan podda egentligen? Så fick jag svaret att det var fuck all mer än jag som kunde det. Pontus Venimo, som mejlsvaret antydde, är på semester och är tillbaka först den 29 augusti. Therese Strömberg, också inåt Medelhavsland, precis som Pontus, Joakim Rydström. Jag kan inte tänka mig att han är vid Medelhavet, han är nog i Kumla eller någonstans liksom i Närke-området. Det känns som att det är så exotiskt det blir för honom. Noah Bachner, givetvis rasande över att Newcastle inte värvat killen Mbappé, han är för ledsen för att vara med. Disco är ju inte längre en Expressen-medarbetare, så att det går inte att ta in honom. Oskar Broström rasande på mig för att jag utelämnade honom i förra introt, så han ville inte vara med. Martin Heinius sitter i Ingmar Bergmans gamla stuga på Fårö och kan således inte vara med. Så jag vände mig till den verkligen enda jag kan tänka mig skulle kunna ställa upp. Sebastian Mattsson, snälla rädda oss.
Jag blev tillfrågad av min vän Petter Landén om jag skulle göra en comeback i Kick and Rush nu när han verkar ha lite ont om folk. Och jag var spontant väldigt sugen. Kul att snacka Arsenal efter en sån stark premiäromgång. Men så kollade jag med min agent och mitt PR-team och de var rörande överens om att det vore karriärsjälvmord för mitt varumärke att synas i ett sammanhang med Pontus Venimo. Jag vet att Pontus inte skulle vara i studion, men de sa att det spelar liksom ingen roll efter att det har läckt ut att han har autosvar nu under semestern på engelska. Alltså att han skriver hello, my name is Pontus, som att någon liksom i utlandet skulle bry sig om att han är på semester. Alltså, den töntigheten, berättade mitt PR-team, den skulle smitta av sig på mig. Och det har inte jag råd med just nu. Så tyvärr kan inte jag vara med. Det skulle funka om Pontus får sparken och sen låter det gå några år så att alla glömmer bort att han var med. Men i dagsläget kan jag tyvärr inte medverka. Men jag önskar Petter ett ändå lyckat avsnitt och up the Arsenal.
Nej, det gick ju inte det heller. Men för att det här skulle bli en fullständig ensam podd så tog jag upp erbjudanden som gavs till mig på Twitter när jag hade skickat ut att ingen kunde vara med. Hon är alldeles för mycket loose cannon för att ha med i någon slags riktig inspelning. Detta är någonting som behöver redaktöras. Men jag bad komikern och poddaren Klara Kristiansen att hon kan väl skicka några frågor eller någonting. Någonting som jag kan svara på. Bara för att få in någon annan röst än min i den här podden. Och för perfekt effekt, för att jag inte ska kunna, så att det ska bli så mycket som ett vanligt samtal som möjligt, så har jag inte lyssnat på de här frågorna innan. Så jag gör det nu och så ska jag försöka svara på dem så bra som möjligt. Det blir halvredaktörat helt enkelt.
Hej Petter, det här är Klara Kristiansson. Fast det vet ju du, det är ju mer för att jag ska introducera mig för de som lyssnar. Klara heter jag, hejsan. Jag kan inte så mycket om fotboll, så därför tänkte jag att jag ska ställa frågor. Det är väl rimligt, det tycker jag. Första frågan, Vem i Sverige kan mest om Premier League?
Ja du Klara, vem som kan mest om Premier League? Först och främst vill jag bara säga att jag hade förväntat mig en mycket roligare fråga än så. Så lite hemläxa till dig direkt där. Kan mest om Premier League? Kan mest om Premier League? Det är ju väldigt tråkigt att svara Erik Niva. Är det inte det? Det känns jättetråkigt att svara Erik Niva. Jag svarar... ska jag svara Martin Åslund? Nej, jag svarar Martin Åslund. I brist på annat så får jag faktiskt göra det. Det är ett tråkigt svar, men jag har fan med ingenting annat. Vi tar nästa fråga för att gå vidare från den här besvikelsen.
Du får säga någon i ert poddgäng, men det är ganska osympatiskt. Det är otroligt osympatiskt om du säger det själv, men det tror jag inte att du gör. Fråga nummer 2. Vilken Premier League-spelare är snällast? Det här är väldigt viktigt eftersom jag i mitt Fantasy Premier League-lag bara vill ha personer som ser snälla ut och är snälla. Så att det är en väldigt viktig fråga för mig personligen.
Vem som är snällast, det är ju någonting som vi mycket, mycket sällan fokuserar på i King & Rush. Vi gillar ju lite så här rövhåliga typer, gör vi inte det? Jag gör det i alla fall. Snällast i Premier League. Det beror på hur man definierar snällast. Alltså det finns ju den gamla Norrköpings och numera Halmstadbacken Andreas Johansson, som jag tror det var Jack Lana när de spelade Allsvenskan. Han sa att han blev, alltså Andreas Johansson var så snäll mot honom att det liksom, det fuckade med hans spel. Han var van vid liksom trash talk och vem fan tror du att du är, din lilla 17-åriga skit. Och Andreas gick bara runt och sa så här: du kommer bli jättebra, du är så snabb och grym och du kommer att bli för proffskarriär. Och det ställde honom helt. Jag vet inte om det finns någon sån i Premier League idag. Om vi vill ha spelare. Jag får känslan att Graham Potter är jäkligt snäll. Man skulle kunna luras till att svara sån. Men jag tror absolut inte att sån är snällast. Han ser däremot väldigt snäll ut. Så honom borde du ha med. Jag tror att den som är snällast i Premier League är och ser snäll ut i Martin Ødegaard. Han är liksom fortfarande ett litet norskt välartat barn. Jag tror att han är liksom grundartig och kanske liksom lite ödmjuk efter att slå igenom tidigt och sen få ganska tung motgång. Så jag säger Martin Ødegaard. Han kan du nog dessutom få någon poäng på fantasy. Nej.
Och sista frågan. Vilken nivå är det roligast att spela fotboll på? Alltså, är det roligast att spela i Premier League eller är det roligast att spela i Korpen? Svara tack.
Okej, det här skulle du helst ställa till någon som lirat både och. Jag har ju varit extremt långt ifrån att spela Premier League i mitt liv. Jag tänker så här, det finns nog en koefficient eller vad man ska säga av att spela i Premier League, att spela på den största scenen som är det absolut fetaste. Alltså att det blir... att ha 60 000 åskådare som skriker ditt namn eller bara hurra på dig. Man är nog liksom i en annan dimension hur fett det är. Division 7, 6 och 5 och sånt där jag har lirat. Det kan ju vara ganska brunkigt. Men det finns ju något charmigt. Kan man lägga sig där emellan? Eller är det så jävla svenskt att svara så här, Division 4, en ganska duglig Division 4-serie. Det är ganska bra. Man kan ändå lira boll. Men det är utan pressen och att du behöver träna hela jävla tiden. Jag tror det absolut värsta måste vara att spela i typ så här Division 1 norra i Sverige. Åka buss i 12 timmar för att spela en rutten bortamatch. Stocksund mot typ så här Friska Viljor eller någonting. Det tror jag är min absoluta mardröm. Jag tror inte fotboll är värre än så.
Jag har 2 snabba bonusfrågor också som du får välja om du ska svara på. Den första är er podd döpt efter den danska filmen Kick and Rush? I så fall, kanon. Och nummer 2 som jag tänkte på när jag skrev ihop de här frågorna. Tycker du också det är lite svårt att stava till lig?
Jag känner inte till den danska filmen Kick and Rush. Den kommer jag att se så fort som mänskligt möjligt. Och ja, det är skitsvårt att stava till lig. Det är det. Tack för att du vågar ta på dig dumstruten och säga det. Det är ett pissvårt ord.
Matchgenomgång.
Oj.
Vi kör kronologiskt, alltså eftersom det bara är jag så drar vi igenom det. Crystal Palace Arsenal 2-0 till The Arsenal. Resultatmässigt fruktansvärt meriterande, är det inte det? Alltså Crystal Palace borta är ingen lätt match. Det ska man veta, Selhurst Park är tämligen svårt att komma till. Patrick Vieira har gjort det här laget väldigt bra. Och jag tyckte framförallt Arsenal, första, alltså egentligen första 10 är de, ser de ju sanslöst bra ut. Och där är också det roliga med en sån som Gabriel Jesus, att han ser ut som en world beater. Och han kan ju göra det. Men jag tyckte både han och Arsenal följde egentligen samma modell i den här matchen. De börjar ruskigt bra och ser ut som nästan ett givet Champions League-lag, för att sen mattas av. Crystal Palace kommer mer än in i matchen, men är ju så makalöst impotenta framåt. Jag gillar Esse, jag gillar Zaha, men Jordan Ayew och Odson Edouard, det är för liksom dålig sista man som ska trycka in den där bollen. Jag vet mycket väl att det finns nästan inget svårare än att hitta, alltså, en riktigt bra nia, någon som gör alla målen. Men det är ju där det egentligen fallerar, för jag tycker att Crystal Palace är bra. Jag tycker att de är väldigt bra till och med. Och det, jag tycker det blir tydligt i den här matchen också. Klart bättre än den 12:e plats som hade förra säsongen, Crystal Palace. Men Arsenal med Martinellis tidiga mål, lite kontroll, får 2-0 målet slutet. Resultatet ska de tveklöst ta med sig. Men kommer nog behöva dominera matchen lite mer än vad de gjorde här, för att försäkra sig om att de tar 3 poängar i de här matcherna. Positiv start, extremt positiv start. Men det blir ju lätt en hype kring Arsenal givetvis, och jag tror att de suktar efter framgångar. Tacksamt för dem är att de har ju ett väldigt bra schema här i början. Leicester hemma nästa, Bournemouth borta, Fulham hemma, Aston Villa hemma innan det är United borta. United ska vi ju komma in på sen, men rent så här, kvaliteten finns ju där för att få en riktig jävla drömstart, och då kan man gå på några nitar sen utan att det gör för mycket. Och jag tror att de kan kosta på sig att vara lite slarvigt, om man så vill, eller inte fullt kontrollerande här i början, och det är jävligt tacksamt för Arsenal, för då hinner de rätta till det innan det blir svårt på riktigt för dem. Det är väl egentligen först typ i oktober när de har Spurs och Liverpool efter varandra som det drar ihop sig på allvar. Fulham Liverpool 2-2. Här skulle man ju vilja veta vad Pontus tycker. Jag hade lite sms-kontakt med honom under matchen, men han mådde väl som man gör nu efter den här heldagspicknicken. Ganska brusad. Därmed ska jag säga Alexander Mitrovic, givetvis, eftersom jag satt och sa att det här blir lika tråkigt som vanligt, att han gör 2 och ser bra ut för de som eventuellt tycker att det var en billig straff. Det är det absolut inte. Van Dijk är jävligt klantig i den situationen. Han kan ju bara följa honom och liksom boxa ut honom. Jävligt onödigt att sträcka ut benet där. Det behövs verkligen inte. Kan också tycka vid Mitrovic första mål att så här, varför lägger sig inte Trent vid ryggberöringen? Nu hamnar han i ett läge där han liksom inte riktigt går upp i duellen, men inte heller försöker vinna fördelen av att han får sig en tryckare. jag tycker nog att målet skulle ha gällts ändå, men du måste ju ge dig själv bästa möjliga chans att få domslutet med dig där. Lite orutin av Trent och osedvanlig klantighet av Van Dijk. Och ett välorganiserat, jävligt fint offensiv fullam. Alltså, Andreas Pereira ser ut och funkar bra där. Marco Silva höjde vi lite inför. Och ja, ska det se ut så här från fullam spelmässigt under säsongen, så blir det ännu mer intrikat i bottenstriden. För Liverpools del i toppstriden, det finns ingen jätteanledning att vara orolig. Premiärer är premiärer. Det enda vi vet säkert är att Mohamed Salah gör mål, om en slumpvis den här gången. Det är väl skadan på Thiago, 6 veckor, som är farhågan för Liverpool framåt. För att jag tycker ju inte att Henderson ser så jävla bra ut längre. Jag tycker att han är osäkerheten på mittfältet. Däremot så öppnar ju det här för ett genombrott av Harvey Elliott som det bara sjunger om det. Liverpools redan helt sanslösa högerkant tror jag kan bli ännu bättre med Harvey Elliott i någon slags 8-roll där. Det är dags. Och med Nunez där framme också. Jag tycker han är otrolig, vilka ytor han hittar och vilka chanser han kommer till. Även om det är liksom Fulhams försvar. Ett poängtapp som inte var planenligt, men det finns ju ingen anledning för Liverpool att börja svettas än. Det här kommer bli jättebra, och jag tror att skadan på Thiago är liksom det som gör att Harvey Elliott slussas in i elvan och sedermera Henderson slussas ut helt och hållet. Bournemouth Villa, alltså Villa ställer upp med ett lag, tycker jag, i den här matchen som håller, alltså, bra Premier League-klass. Vi tar det snabbt. En 4-3-3 med Martinez mål, backlinjen från höger, Cash, Konsa, Diego Carlos, Luka Digne, mittfältet med McGinn, Boubacar Kamara, Jacob Ramsey och en anfallstrident med Leon Bailey, Danny Ings och Philippe Coutinho. Det här är bra. Och då kan de plocka in Buendia, Ollie Watkins, Douglas Luiz och unge Cameron Archer, som, visst är det så han heter? Ja, som har lovordats internt. Det här är ju ett lag för topp 8. Alltså truppen tveklöst topp 8. Och att då se så impotent ut, att torska 2-0 mot Premier Leagues på pappret svagaste trupp, och ja, en stilig men ganska dålig tränare, va, i Scott Parker. Enorma frågetecken för Steven Gerrard. Enorma frågetecken för Steven Gerrard. Det här sätter sig en så jävla jobbig sits direkt. Nu har de Everton hemma i nästa, och så följs det av Crystal Palace borta, West Ham hemma, Arsenal borta, City hemma. De två sistnämnda, ska det se ut som de gör mot Bournemouth, är de fullkomligt chanslösa. West Ham blir också tufft och Crystal Palace borta blir tufft. De behöver en 3 poängar hemma mot Everton för att det inte ska bli fullkomlig kris direkt. För det här, den här förlusten var jävligt tuff, och de var väldigt dåliga. Ja, Steven Gerrard, första tränare att sparkas. Ja, varför inte? Leeds, Wolverhampton, 2-1-seger. Leeds, alla 3 poängar de kan plocka upp är viktiga. Wolves, som jag flaggade för, ser ganska impotenta ut. Vi kan lämna det där, ni har inte så mycket mer att säga. Newcastle så bra ut, Bruno Guimarães finns ju en fråga senare med Uniteds mittfälts eller brist på jakt på mittfältare som vi kan komma till, men att inte de var där, fan vet. Spurs av 15, James Ward-Prowse med ett supermål därefter, ett väldigt väldigt bra Tottenham. Och alltså, jag tänker ta det ur ett svenskt perspektiv. Och det är väl någonting vi såg egentligen redan förra säsongen, men som nästan accentuerats och blivit ännu tydligare den här. Visst är det bara så nu att Dejan Kulusevski är vår nästa superstjärna? Sättet han har tagit sig an, eller hur han har reagerat på den väldigt tuffa sessionen som det blev i Juventus, där det egentligen inte funkade alls, till det här, är helt sanslöst vilket pannben han visar upp. Och ja, men också spelintelligens att passa in så bra i det här Conte laget. Det känns som att vi i Sverige liksom gått och väntat på den riktiga Alexander Isak-explosionen. Det här riktiga sista steget. Att han ska bli den här världsnian. Att vi alla är rörande överens om att potentialen finns där. Det ska bara liksom hända. Och så har det ryktats till Arsenal och ryktats till Newcastle. Man tänker, ja, men det kanske är steget från Real Sociedad som spelar väldigt defensivt. Liksom. Det är kanske det han behöver. Och medan vi har gått och väntat på det så har Kulusevski bara liksom exploderat. Jag tycker att han, förutom målet han gör, han ligger ju bakom så otroligt mycket. Och det är en fortsättning på förra säsongen. Och att få spela under Conte, att få spela i Spurs, att vara liksom den givna trean i anfallstrion med Son och Kane. Ja, Kulusevski är här. Alldeles tveklöst. Och det kommer fortsätta så. Väldigt imponerande. Chelsea, Everton. Tänk att det fanns en tid där man tänkte att Thomas Tuchel var liksom en offensiv tränare. Och så kom man till detta. De får väl ha lite benefit of a doubt att det är trots allt premiär. Det behöver inte se perfekt ut. Chilwell tillbaka från skada. Koulibaly ny. Raheem Sterling ny. Och så vidare. Men det... Egentligen, jag tycker Mason Mount någonstans är lite, vad ska man säga, symbolen för insatsen. Man förväntar sig väldigt mycket, men det händer liksom inte så mycket. Det är ganska grått. Och jag har svårt att säga någonting. Jag tycker inte att jag får ta någon av det jag kunde se var så här superimponerande. Men i helgen så ställs de mot Tottenham på Stamford Bridge. Och jag håller Tottenham som knappa favoriter. Vilket det inte borde vara efter Chelseas rustning under sommaren och vilket lag de är. Men jag gör det. Jag vet inte, de behöver få fart på grejerna. Det är så himla, himla dålig analys, jag vet. Men jag vet inte, det såg grått ut. Och Mason Mount så ut som ett spöke. Leicester Brentford 2-2, vi skiter i den och går direkt på United Brighton. Först och främst givetvis, klart vi måste höja Brighton. Det är ett imponerande, mycket imponerande jobb Graham Potter gör säsong efter säsong med blygsamma resurser. Men å andra sidan är inte United liksom absolut nästan inte lättaste, det ska jag inte säga. Men en av de mest tacksamma uppgifterna på pappret just den här säsongen att få en premiär. Allting vi pratade om med kaoset i omklädningsrummet med hela Ronaldo-situationen. Fortsatta problem kring Rashford, skadan på Martial. Ny tränare. Visst, det kan man få lite medvind av. Men det är fortfarande någonting som ska sättas i skarpt läge för första gången. Och där tror jag att Brighton är så sanslöst trygga. Och United är allting annat. Jag tittade på en tweet om vilka två mittfältare som United har ställt upp med i premiäromgångar de senaste Premier League-säsongerna. Det var McTominay Fred den här säsongen. Och vi backar fram ner till 16-17. Vi tar det år för år baklänges. Förra säsongen, McTominay Fred. Säsongen innan dess, McTominay Pogba. Säsongen innan dess, McTominay Pogba. Säsongen innan dess, Andreas Pereira och Fred. 17-18 var det Matic och Pogba. Och innan dess, 16-17, Fellaini Herrera. Ander Herrera tyckte jag var en ganska bra spelare som det framstår än mer osannolikt att United lät gå helt gratis till PSG. Vad fan höll de på med? Jag känner, det har ju kommit värvningar. Nya vänsterbacken som jag tappat namnet på, Lisandro Martinez, som trots alla memes tror jag fortfarande kan vara en vettig back för dem och kanske egentligen bör testas på det där defensiva mittfältet och spela Lindelöf, Maguire eller Varane om han är hel där bak, för att jag fattar inte liksom säsong efter säsong efter säsong nu. Så har vi pratat om behovet för dem att ha in en ordentlig mittfältare. Och jag menar, Boubacar Kamara gick gratis till Aston Villa. Varför var inte United där? Bruno Guimarães gick för inte jättestora summor till Newcastle. Varför var inte United där? Det är liksom, det värvas i Europa nu. Vad är det han heter? Fabian Ruiz, va? Fabian Ruiz ska gå från Napoli till PSG för en spotstyver med United mot Met. Varför är inte de där och intresserade? Försäljningen av Fabian Ruiz till PSG gör alltså att PSG kan sälja Leandro Paredes till Juventus. Och det skulle vara ett bättre alternativ än det United nu tänker på. Nämligen Adrien Rabiot. För att med rätta skulle jag säga så har vi liksom kritiserat Pogba i många säsonger. Att det finns en grundtalang där, det är väl alla fullkomligt rörande överens om. Men att det visades i alldeles för korta segment tror jag nästan alla kan hålla med om också. Och det gjordes över flera tränare och allting. Så det var ju ganska uppenbart att det var liksom inte rätt. Och ibland så blir det så. Och det är Leroy Sané i City. Liksom talangen alldeles uppenbar. Men funkar det inte med Pep. Och de sålde honom istället. Och det är fine. Sånt händer. Men att som United gör nu. Att alltså man tar hela Pogba-historien. Släppa honom gratis till Juventus. Värva tillbaka honom för 1 miljard. Släppa honom gratis till Juventus. Sen då bestämma sig för att betala Juventus pengar. För att värva en spelare som Juventus egentligen skulle kunna tänka sig att köpa ut från kontraktet. I Adrien Rabiot. Alltså det är bortom mitt förstånd. Vad håller den här klubben på med? För Pogba och Rabiot är på många sätt ganska lika. I att det finns en grundtalang där som är alldeles tveklös. Och den kan komma fram och man kan bli lite tagen av dem. Att säga, men nu är det, det finns ju någonting extra hos den här personen. De delar dessutom en typ av arrogans som känns härligt fransk, tycker jag. Och arrogans behöver inte vara fel. Titta på Thierry Henry, han osade av arrogans, men han var ju också bäst i världen. När du inte levererar så blir liksom arrogansen ett problem. Och om Pogba dessutom, som det ryktades om, han var stundtals ett omklädningsrumsproblem, vad fan tror du att du ska få med Adrien Rabiot och hans mammaagent som är de mest toxiska personerna i världsfotbollen? Det får ju Mino Raiola med att han vilar i frid att framstå som en lammunge. Så här, Ralf Rangnick sa det här förra säsongen. Vi ska lyssna.
Why should this not be possible here? I mean, this is one of the biggest clubs in the world. We have perfect training conditions. We have a fantastic stadium. We have massive fan support, probably the best fan support I've ever experienced. So it's probably not it's not the manager's quality. It's about changing all the other things that have brought the club into a position as we're in right now.
Ja, där kunde vi höra Rangnick säga att allting finns ju. Allting är på plats. Så det handlar inte om managern och kanske inte om spelarna heller, menar jag. Det är någonting annat som behövs ändras. Och vi fastnar i den här grejen med United säsong efter säsong efter säsong. Att det ändras på små saker, men inte det som behövs ändras på. Jag tycker att Ten Hag som tränarvärvning isolerat, det kan ju vara helt rätt. Ajax-skolan är ju bra. Han är ju bra på att dessutom vårda unga talanger, vilket det finns en uppsjö av i Uniteds akademi. Han har en tydlig spelidé som det går att bygga lag efter och köpa spelare efter. Men det är ju inte det som är problemet. Det spelar ju ingen roll hur många gånger Manchester United opererar knät, om det är astma de lider av. Ganska uppenbart är det så att det är en så fruktansvärt misskött klubb på ledningsnivå att det spelar ingen roll hur mycket de spenderar, för att liksom bygget i mörket. Det spelar ingen roll om de målar fasaden om taket håller på att falla in. Och det är ju det som är problemet. Det United behöver göra nu är att dö för att det återuppstå. Så det måste ju vara Fågel Fenix. Riktigt bränna ner och börja om. Men det de hela tiden försöker göra är att renovera upp det här uppenbart mörkna husgrunden. Förlåt för P pissiga radiosporten flötande liknelse. Men jag vet inte hur jag annars ska säga. United måste dö för att United ska kunna leva. Och det är dags att börja om. För att annars kommer de bara befinna sig i det här konstiga limbot i år efter år efter år. Till sist då, det som ni, jag vet att ni har väntat på allihop, Manchester City, West Ham. Först och främst, Jack Grealish som jag pissar på. Eller pissade. Jag saknar Villa Grealish. Han har ganska uppenbart fått en annan roll i City och som pekats ut för mig. Hans underliggande siffror i West Ham-matchen är väldigt bra. Han har aktioner som är bra. Han har en förmåga, det som på spanska kallas pausa, att han vet exakt när han ska släppa bollen. Han kan värdera situationen på ett sätt. Och det är någonting som högaktas av Pep Guardiola. Och jag tyckte han skötte det bra. Vi ska komma in på Citys konstiga, om man så vill, spelsätt för att få in Haaland och De Bruyne på bästa sätt. Men jag tyckte han skötte den rollen bra, eller godkänt, eller vad man vill. Men jag saknar den genombrottskraften som han hade i Villa. Det sättet han transporterade boll in i straffområdet, in i farliga situationer. Han känns liksom lite kastrerad på kanten i City. Jag hade nästan hellre sett Grealish testa på den här åttarollen som Gündogan hade i matchen, där han ska ge sig in i straffområdet väldigt mycket, snarare än att vara utanför detsamma. Med det sagt, Erling Haaland har ju ankommit på allvar, och det är ganska uppenbart att City gör sitt yttersta för att han ska han ska få så bra möjligheter som möjligt. Jag tyckte, om vi bara kort stannar vid Erling, så är det ju så att det har varit frågetecken för två saker, hans kropp och hans link-up play. Kroppen återstod ju att se, framförallt när matchen blev tuffare under Champions League. Link-up play tyckte jag funkar rätt bra. Han har ju inte någon sån här silkeslena touchar alla Bernardo Silva, David Silva, Phil Foden. Det har å andra sidan inte Kevin De Bruyne heller, och det kan ju gå ändå. Jag tyckte han skötte det godkänt. Men framförallt så är det ju uppenbart att han ger dem ett direktare djupledsspel som de inte har haft sen Leroy Sané. Sterling kunde också sticka, men var omständig på ett sätt som Erling inte är och som Sané inte var. Det är liksom ett godståg i högsta hastighet direkt mot mål varje gång. Och 2-0 mål, alltså dels löpningen han tar och straffen han fixar är väldigt, väldigt, väldigt bra gjort. Och löpningarna tar av De Bruynes passningsöga och fot är ju liksom... Det där kommer City vilja göra många gånger. Man kunde säga att de hade en ganska tydlig idé att... Det är väldigt intressant att även Kyle Walker numera är inverterad ytterback. City har liksom inga ytterbackar, vi skiter i det. Uppbyggnadsspelet var ju de två mittbackarna sittande och sen en trea med Rodri i mitten och mittbackarna inverterade. Grealish och Foden som klev ner från sina ytterpositioner till nästan wingbacks. Gündogan och De Bruyne som två åttor som skulle leta upp ytan precis utanför straffområdena och slå in bollen mot Haaland som löper och den andra åttan som kommer in. De lyckas perfekt med det en gång i den 61:a minuten där lite bättre koncentration så hade det suttit en boll där också. Det är ganska uppenbart ett nytt City och Haaland-De Bruyne-kombinationen kommer vara guld värd i Champions League-matcher. Det är jag helt övertygad om. Men jag vill två saker innan vi lämnar City och den här matchgenomgången, för jag är redan trött på min egen röst, är att jag är imponerad över kontrollen de hade. West Ham är, det var uppenbart att de inte skulle vara lika bra som förra säsongen i den 2-2 matchen i slutet på säsongen. Då hade de ett helt annat momentum än vad de har nu. Men West Ham är ju liksom inget dåligt lag. Det saknas ju inte kapabla vare sig defensiva men framförallt offensiva spelare. Men de kom ju ingenstans. City kontrollerade bort dem helt, och David Moyes sa efteråt att det var omöjligt att spela. Det är länge sedan jag såg Pep ha ett så stort leende som när han fick höra David Moyes kommentar. Och jag ska inte bli för intern onanistisk kring City när det inte är någon som kan sitta och säga emot mig, men att kunna behålla kontrollen utan den falska nian och med ett tydligare, direktare djupledsspel. Jag är imponerad. Jag är väldigt, väldigt, väldigt imponerad. 2-0 borta mot West Ham är ett väldigt bra resultat. Ja, till sist då, för att vi måste avsluta det här. Jag är som sagt fruktansvärt trött på min egen röst redan. Jag fick ett önskemål om att recensera, eller vad man ska säga, Premier League-panelen på Viaplay med Jappstam, Fredrik Ljungberg och Jesper Grönkär. Så jag tvingade mig igenom de här 37 minuterna av premiäravsnittet igår och landar i tre saker. Det var bättre än vad jag trodde. Man blev plötsligt varsom att just det, både Jappstam och Fredrik Ljungberg har ju varit tränare på ganska hög nivå. Visst att Ljungbergs sejour i som Arsenals huvudtränare var väldigt kort, men han har ju funnits i den organisationen och i ungdomsleden länge. Och jag glömmer bort att han kan ju verkligen analysera. Jappstam har ju också varit manager. Jag tyckte stundtals att de hade ett ganska intressanta åsikter. Sen är det en käpphäst för mig, men jag tycker alltid att det ska finnas en riktig programledare och journalist kanske som leder samtalet, snarare än att det var Freddy som skulle göra det själv. Men i alla fall, det för ju oss till de två andra sakerna. Ett, så sanslöst svagt banter. Det var väl väntat, men jag kan spela upp ett kort klipp här så ni får höra.
Boys, I did some research on you guys.
Yeah. Interesting.
Yeah. It wasn't a pretty sight, I can tell you that.
Tell me, what's it going to be?
No, so I stayed to the positives. I think...
But at that time, you had the same size like today. How can that happen?
Size
yeah.
of me?
Yeah.
Oh, I wish. Yeah. I didn't reach the table when I was 15.
Yeah. you're still the same.
Yeah.
I think the disappointing point, I think it's going to be United again, to be honest. I see all the other
That's
teams.
That's positive, are you?
He loves United.
Yeah. He's always against United,
No, I'm not.
Like, but even if United was, then he was going to be
no,
saying
no, but
United
that
is going to drop
back
from the bottom
then.
Too. He's going to go...
Nope.
Oh, nej. Ni hör själva. Ni hör själva. Det är svagt. Det är oerhört svagt. Men det jag fastnar mest i är... Jesper Grönkärs engelska är så dansk. Den är så dansk, så dansk, så dansk. Jag har ingenting annat än att... Alltså, han skulle aldrig kunna dölja vilket land han är ifrån. För att allting låter... Det är som när Glenn Strömberg pratar engelska. Att det är Göteborgs engelska, eller italienska för den delen. Att det ändå blir så här... Buongiorno, una pasta, por favor. Att det blir göteborgsk italienska. På samma sätt så Grönkärs engelska är liksom det mest... danska jag någonsin hört. Vi ska bara lyssna på den här grötigheten, och detta kommer från mig.
They go to Tenerife
and they go to Tenerife. They've got 2 weeks.
Five days.
They go to the bar a little bit and have a couple of drinks.
No more Tenerife, I hope.
I was there a few times.
But to Mallorca or whatever.
Yeah. No. But my concern is also, just as a viewer and a fan of Premier League football, is also players dropping in form. We saw it last season with Harry Kane after the Euros. He couldn't play football the first 3 or 4 months until December, where he kicked off his season.
Ja, det var väl verkligen det, va? Jag har inte mer att säga, och jag har ingen att säga det till eller sådär. Så nu stänger vi igen den här butiken och längtar till mittfältsderbyt mellan Villa och Everton på lördag. Och därefter Chelsea-derbyt, London-derbyt, Chelsea-Tottenham på söndag. Det kan bli rätt fett faktiskt. Och nästa vecka så är jag, om gudarna vill, inte ensam. Jag ber om ursäkt och tack. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.